så här är det, Margareta. Att du berättade för mig om en bok som du hade läst och som du tyckte var så intressant, och du tyckte jag skulle läsa den. Och det var Lisa Marklunds Stormberget, som är nummer 3 i hennes deckarserie. Och så berättade du innehållet i den för mig. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var liksom hur hon, det var någon spännande historia, och så var det Luleå älv, och sen så var det då ett ställe som hette Messaur. Och jag satt och lyssnade och så tänkte jag, men himmel, det är precis samma som jag just har läst en bok som heter Älven i mig, och som är också en ny bok utav Jeanette Hentati. Och det som är, var paralleller då, alltså jag bara lyssnade så där lite grann, det var just det här Messaur, det ordet. Det är en liten ort där ut med Luleå älv som tydligen förekom i bägge böckerna. För den här Älven i mig, där skriver Jeanette Hentati också om Luleå älv. Men på ett annat sätt skulle jag tro än Lisa Marklund. Och då tänkte jag, som är Sigrid i älsklingsboken, våran podd, att det här, de två böckerna, det måste vi ha i ett avsnitt.
Ja, ja. Ibland,
så var det.
Ja, och ibland så kan det där sammanfalla. Och just det där med Saur, det dök också upp i Babel. För de gjorde en intervju där med Jeanette Hentaki.
Hentaki.
Och då kom de just till den här byn Messaur. Och i Stormberget då, som Lisa Marklund skriver om, så var det en by som man byggde upp faktiskt 1961, för att då skulle man bygga ut Luleå älv för vattenkraft, för att bygga ut vattenkraften. Och då byggde man upp ett helt litet samhälle, och det såg man också bilder där i tv om hur det stod då, att det fanns bio och lite pilar på lite olika ställen. Så det var ju en hel liten by som nu inte finns längre, för de här vattenrallarna fortsatte ju sen till nästa bygge när det skulle byggas vidare. Och det där tyckte jag var lite, ja, tänkte jag, ja, det har man ju förstått att man har byggt ut vattenkraft, det är klart att man vet. Men hur det har gått till och vad som har hänt, och det har jag inte riktigt förstått, eller inte kanske intresserat mig riktigt för förrän nu. Och då ser man vilket stort ingrepp det var för många människor som levde ut efter, nu pratar vi om Luleå älv då, för då, det är det de här böckerna handlar om. Och det förstår man att det kan ge upphov till väldigt mycket. Och nu har det kommit ytterligare en bok, såg jag, om just det. Och det är ju hon, Elin Labba, som har skrivit en bok också om det här, hur samerna drabbades.
Men tyckte inte du också att det var bra att ha de här två böckerna parallellt?
Jag tyckte det var jättebra, för jag tänkte det är liksom verkligen två böcker som de handlar ju om, just om Luleå älv faktiskt.
Mm.
Och om Vattenfalls framfart när det gällde att bygga ut vattenkraften.
Fast på väldigt, eller, och ändå inte så olika, trots att Lisa Marklund, jag har inte läst Lisa Marklund på evigheter. Men jag läste ju henne, jag kommer ihåg, vad hette den som hon debuterade? Sprängaren, va?
Just det.
Och det är ju väldigt länge sedan, och då var ju hon liksom känd lite för att jag minns att hon skulle ha lika många män som kvinnor i boken och sådana där saker. Och jag tyckte väldigt mycket om både boken och henne. Så det var roligt att återkomma till Lisa Marklund.
Ja, jag tycker också att det är kul när man kan läsa en deckare, för den här Stormberget, den handlar om både nutid och dåtid då, för den handlar, det spelar sig i nutid eller 2001. Nu ska vi se vilket, ja, 2000, ja, i nutid i alla fall 2021 då, och sen den kom ju då 2023, den kom ju förra året. Men den utspelar sig då när det dyker upp ett manslik ur en myr, Kallmyren. Och sen så är det det här som det ofta är i de här böckerna. Sen får man se hur det utvecklar sig, hur det, man genom DNA-test ser vem det kan vara, och så kommer det, spinner man upp en hel historia som går tillbaks till 1961, till den här byn där faktiskt då egentligen den stora brottet och allting hände för så många år sedan.
Mm.
Så det är en väldigt spännande och väldigt lite komplicerad historia.
Väldigt komplicerad. Ja. Och det står ofta, vet inte om det, att man ska läsa alla tre, för det är ju del tre. Fast jag har bara läst trean och jag tycker det gick alldeles utmärkt bra. Det vill jag bara säga. Ja. Att har man inte lust att läsa del ett och två först så behöver man inte det. Men jag hade stor behållning av del tre. Och jag gillar Lisa Marklund. Hon är liksom socialt engagerad också. Hon är ju lite politisk sådär, lite sticker hit och dit mot läkemedelsbolag och mot hemtjänst och mot bostadsbyggande och mot ditt och datt. Men inte överdrivet så. Men hon är medveten och hon är rapp och liksom ja, lite ironisk sådär. Kul på något vis när hon skriver.
Och här tar hon ju upp då en historisk händelse som hon spinner vidare på och där hon använder sig av den här byn för att berätta också om utbyggnaden av Luleå älv. Alltså det förstår man ju att det är det hon vill. Hon vill ju visa vad som hände med när stora områden dränktes under vatten och folk var tvungna att flytta. Men också om hur de här vattenrallarna, de här människorna som fick jobb. Och man byggde som sagt upp ett litet, helt litet samhälle för att jobba med detta. Det tycker jag är, just som du säger, hon engagerar sig. Hon är ju där uppifrån. Hon är ju från Luleå.
Och det märker man ju.
Ja, hon alltså kan ju sin sak.
Naturen och älven och människorna och samhällena, de kan hon beskriva verkligen utifrån en väldigt kärleksfullt perspektiv.
Ja.
Även om hon har flyttat därifrån.
Jo, man märker att hon vet vad hon pratar om. Mm. Och hon beskriver.
Det. Sen tycker jag kanske att historien blir lite komplicerad. Men så kan det vara. Jag är inte van att läsa deckare. Ibland kan det bli det. Men det är, jag tyckte om honom som viking, heter han, polisen. Jag tyckte om honom hela tiden. Och han var ju en ny bekantskap för mig.
Mm.
Och det är ju ungefär som, jag menar, vi läste om Gerloff. Jag tycker om Gerloff. Alltså det är viktigt att ha något ankare i boken som man kan kretsa runt.
Mm.
Och det blir ju han, viking. Han är ju väldigt mänsklig och väldigt, lite filosofisk sådär.
Ja, men det är som du säger, alltså Gerloff i Johan Theorins böcker, det är ju lite samma. Det är också det här att man pratar lite grann om saker som har hänt förr i tiden och som man nystar upp gamla brott.
Mm.
Jo, det som också är ett tema i boken är den här konflikten mellan de här två familjerna.
Ja.
Långströmmarna och Stormbergarna. Och Viking, som då är polis i nutid, han är en Stormberg. Och det är ju en sån här lite Romeo och Julia romans där de förälskar sig, en kvinna förälskar sig i fel pojk då från andra familjen. Och
det är hon, Karin. Då.
Karin, ja. Henne får man följa och sen blir hon ju kär i den här Karl och det skulle hon ju inte ha blivit. De förälskar sig varann och så blir det här Romeo och Julia dramat så att familjerna kan inte acceptera.
Och så tvingas hon att gifta sig med hans bror som då visar sig vara homosexuell och så då får man hela den också. Hur det var att vara homosexuell på den tiden. Så hon lyckas plocka in väldigt mycket i utav samhället. Men då vill jag växla över till älven i mig. För där är ju hon, Jeanette. Hon är ju socialantropolog. Och hon är ju ganska ung. Och i början är det lite rörande. Hon och hennes man är på Fårö
familjegård.
Ja, men de är på kyrkogården.
Alltså kyrkogården.
Och där har han sina släktingar i 7 generationer och hon går och tänker på vad har jag mina rötter. Mm. Och det är ju mycket hennes bok. Hon söker sina rötter och hon är uppvuxen i Luleå och då åker de dit och där är hennes man med på den resan och hon håller på i flera år och då blir det ju det här med kraftverksutbyggnaden eftersom många i hennes släkt har varit vattenfallare som det heter, eller vattenrallare. Mm. Vattenrallarna var ju de som åkte runt och byggde och vattenfallarna, det var ju lite de som var anställda överhuvudtaget. Och då söker hon sina rötter och det gör hon på ett väldigt intressant sätt och väldigt mänskligt. Så att där är det ju samtidigt som det är inte så mycket stick så där samhällsengagerat upplever jag, utan det är mycket mera krast på något vis.
Det är väl ett väldigt sökande efter, hon vill ha någon plats där hon, så där hon känner att där hon tillhör. Hon är lite avundsjuk på sin man då, som har den här familjegården på Fårö, som du säger, i 7 generationer. Så boken är ju, men hon, boken är ju, tycker jag, en... Alltså det är dels en reportagebok, för hon beskriver de här resorna. Hon reser, de reser till Luleälv och besöker de här platserna. För den här utbyggnaden har ju pågått sedan i omgångar på olika platser längs älven. Ja, ja, ja. Och hon har besökt dem under flera års tid, och hennes man, han åker med. Han verkar väldigt tålmodig och hänger med henne på de här resorna.
Absolut, och engagerad tycker jag att han är också. Ja, driver på ibland.
Men man får också lite grann mitt i alltihop en liten inblick i deras äktenskapliga problem. Som, men det är en reseskildring, en reportage, det, och så är det släkthistoria, för hon letar ju efter sin släkt. Hon hittar ju släkt där uppe också, som hon inte kände till, och sa, varför har min mamma aldrig berättat att det här, säger hon, att om den, de här personerna som hon då träffar på längs
hon får ju följa med sin mamma till Mesaure. Det är så boken börjar.
Ja.
Och det var ju då, det jag liksom fastnade för. Men jag ska bara läsa lite, för jag tycker det är så fint. Hon har ibland, alltså boken är ju uppbyggd lite grann med citat och sådär också. Och då har hon två rader ur Gunnar D. Hanssons diktsamling. Gunnar D. Hansson har ju skrivit mycket. Och där det står så här: det finns en motsats till nostalgi som är en slags saklighet bakåt.
En gång till.
Det finns en motsats till nostalgi som är en sorts saklighet bakåt. Och det tycker jag är... Och så skriver hon det, att så har jag försökt att formulera mig. Så har jag försökt att tänka. För det är inget nostalgiskt joller överhuvudtaget. Utan det är väldigt sakligt. Hur saker och ting har hänt och skett. Och vad som har, hur det har varit och inte varit. Och sen kommer hon ju på otroligt mycket som hon inte har vetat om tidigare. Alltså hon får ju mycket nya erfarenheter.
Ja, hon lär sig ju väldigt mycket.
Och jag lär mig väldigt mycket också. Ja. Jag trodde jag visste allt om... Nej, det trodde jag inte. Men jag trodde jag visste en del om det här med elen och vårt behov av el och vattenkraft och vindkraft och kärnkraft och grön energi och så vidare. Men när jag har läst den här boken, så den ger mycket att tänka på och många nya insikter.
Ja, och hon har ju också väldigt mycket kalla fakta.
Ja, det är det jag menar.
Det är, ja, du menar det. Ja, precis. För att hon varvar ju...
En saklighet bakåt.
Ja, och så varvar hon ju då med hur hon upplever och traskar där längs de här olika platserna och människorna hon möter. Och sen är det då några sidor om väldigt fakta. Man får veta mycket om den här utbyggnaden. Och framförallt så tar hon ju också upp det här med Vattenfall... Vattenfalls framfart, eller vad man ska uttrycka, men hur de driver de här projekten och hur människor påverkas. Hon träffar ju människor som då har fått flytta för att deras gårdar har lagts under vatten. Så hon har ju det blir väldigt, man kommer det väldigt nära, tycker jag. Då förstår man verkligen vad det betyder och vad som har hänt. När man förstår, de fick ta sina renar eller sina hus och flytta helt enkelt längre upp.
Det är lite kul också för mig, för jag har faktiskt varit och vandrat. Har du vandrat i fjällen?
Nej, jag har aldrig gjort det.
Nej, men det har jag.
Inte så högt upp i alla fall.
Ja, och jag har vandrat precis här uppe i Padjelanta. Och jag började fundera, vilket år var jag där och vad var det då och sådär. Och varför har jag inte? Men jag var ganska omedveten, tror jag, om det här... Nära enorma kraftstationerna. Jag googlade, det är ju som det ser ut som stadshuset i Stockholm, alltså Porjus, alltså det är helt otroligt, och detta har gått mig helt förbi faktiskt. Men det är ju idag är det ju turiststationer. Och den här beskrivningen, hon har 3 sidor på den här Nils Johan berätta om hur han upplevde det då. Han var född och uppvuxen där vid Vaisaluokta och med familjen och pappan, och hur ska det gå, och nu försvinner allting. Ja, samtidigt såg jag, du sa hon Labba, pratade du om, hon sa ju faktiskt, jag såg en intervju med henne på TV och då sa hon att vi har ju också lärt oss förändring och det kanske är bra i tider som dessa.
Elin Labba, hon som har kommit med den här boken nu.
Ja. För det är ju också en sak, jag menar, vad vet vi om hur det kommer se ut i framtiden?
Nej, jag såg också den intervjun och det var väldigt, tänkte också på det, just det där att de är vana vid förändring. Man vet, de är vana vid att allting kan inte, det är inte konstant, det är inte för alltid, utan det kan hända saker som gör att man måste flytta på sig.
Och det är det som återkommer, den här älven i mig, jag tycker ju att dels att väckte den ju så mycket om det här med vattenkraften, men sen också är den inspirerande och söka sitt ursprung. Och den är också inspirerande av hur hon hanterar sitt liv, som du säger.
Ja. Jag vet inte.
Det är många aspekter på den boken. Jag läser hellre den än Lisa Marklunds. Men jag tycker det är en fördel att läsa bägge. Lisa Marklunds är mer lättläst.
Ja, det är den ju. Jag menar, det är
inga fakta där.
Hon petar faktiskt in lite grann, men inte sådana här sidor där hon lägger in fakta. Men hon bygger ju på fakta, det gör hon ju. Sen använder man ju inte den som en faktabok, men den gav mig ett intresse för just det där utbyggnaden utav älvarna. Och man fick en kunskap om det som jag inte hade tidigare. Och då är det så roligt att man ser att det sammanfaller. Och samtidigt, de kommer ju ut samtidigt de här. Och då sitter det alltså två kvinnor där uppe.
Tre med henne Labba.
Ja, som sitter och skriver just om samma sak. Men, och det som, fast det på finns, olika sätt.
Ja, och det är en rolig grej tycker jag verkligen är Lisa Marklunds. Det är när hon beskriver den där. Alltså det finns ju många, så, det heter Kalliskuppen i hennes bok. Ja. Den är ju otroligt rolig och lite absurd upplösning. Och där fanns en gång, den är ju baserad också på riktigt. Det fanns något som hette Vietaskuppen 74 som aldrig blev löst. Och där man rånade Vattenfall på hela årslönen, höll jag på att säga, men inte på månadslönen. Mm. Alltså, så att hon har ju baserat sig ju på riktiga...
Inspirerad.
Ja, precis. Det är två väldigt härliga böcker. Älven i mig är lite för tjock för att jag brukar kritisera när saker går över 400 sidor, men det gjorde ingenting. Jag läste fort som 17.
Ja,
eller fort som 17 gjorde jag inte, men jag läste med stor behållning trots att det var mycket fakta och jag lärde mig mycket om elektriciteten och den gröna omställningen.
Ja.
Och det här med hur stenöknar, hur Vattenfall förvandlas till stenöknar. Ja. Och så drar hon då lite paralleller med andra stenöknar hon har sett.
Och det hon skriver, Lisa Marklund, hon skriver ju mer om hur de levde i den där byn då. Så där får man lite grann, nu fabulerar ju hon, men hon har väl ändå försökt att sätta sig in i hur det kunde se ut.
Ja, det tror jag.
Vilket liv de kunde leva i den här
När de gick på dans och Folkets hus och hur de handlade och så.
Ja, precis. Så att man får den delen i hennes bok som är lite mer skönlitterärt då. Men tyckte det var kul att få, man fick veta någonting nytt när man läser en deckare. Det kan man få ibland. Man kan hamna i sådana, man kan läsa sådana deckare ibland.
Ja, det fick vi ju faktiskt med teorins, det där med förarlinjen också. Då sa ju du att det var nytt för dig.
Ja.
Mm. Det var inte nytt för mig i och för sig, men jag visste inte så mycket om det.
Nej, men... Så att... Ja, det är lite samma upplägg faktiskt. Så man pratar om dåtid och nutid och så är det då såna här historier som nystas upp. I och för sig tycker jag om den typen, för det tycker jag är lite spännande. Men
sen är hon duktig den här alltså de har ju bägge, alltså hon hämtat till, jag kommer inte ihåg nu, jag tror det är 5 år hon hållit på med den här boken, eller om det var ännu längre, och samla fakta. För att hon har ju intervjuer med dem som älvmotståndare. Hon har ju suttit och tittat på filmer då, Älvmotståndarna, vad var det de hade emot älvets utbyggnad? Så har de tittat på filmer med fördelen, vattenkraften står för 10% av Sveriges energibehov. I början av första världskriget då, så var det ju tänkt bara att det skulle vara där uppe i norr, men ja, så plötsligt så ändrades världskartan och då blev Sverige liksom producent utav vattenkraft.
Man kan, ja, man kan imponeras av hennes engagemang i det här och, ja, och hur mycket tid hon har lagt ner på lite olika delar och sätta sig in i den här frågan. Och, alltså det, hon har gjort otroligt mycket research.
Det som är, det är ju, det var, hon berättar i detalj också, det är tre syskon som bor på en gård som de ska lägga under vatten.
Mm.
Och det är också, och då tänkte jag på, det fanns en tv-serie som heter Tre kärlekar där de la en by under vatten. Det är så länge sedan jag såg den så jag kommer inte ihåg det. Men här berättar hon ju i detalj också då om de här tre syskonen, två bröder och en syster som bor på en gård. Och de har levt där i eviga tider och generationer och så ska alltihop läggas under vatten och så småningom så flyttar de då och då eldar Vattenfall upp huset innan de höjer sjön eller höjer vattennivån. Syskonen flyttar in i ett litet samhälle och sen dör först den ena och sen den andra och så småningom den tredje och kvar finns på banken ett konto där alla pengarna som de fick i kompensation från vattenkraft står kvar. De har inte rört pengarna. Sen,
just det.
Vad skulle de med dem till? Ja, liksom?
Ja.
Och det är också en sån här historia. Ja, och så sitter hon där vid stranden och tittar ner i vattnet och tänker, tänk om jag kunde se några brädor eller något.
Men jag förstår att det här har ju påverkat väldigt många människor.
Mm.
Det här.
Ja, det är väl nog med vattenkraft för idag.
Ja,
är det inte det?
Det är det. Vi säger tack för idag.
Ja.